Turen har kommit till drottning Kristina, Gustav den andra Adolfs dotter i serien Hermans historia.
Sverige i början på 1600-talet. Gustav Adolf segrar på Europas slagfält och det lilla, fattiga och efterblivna Sverige utvidgar sina gränser och trots att vi bara har 1 miljon invånare blir vi Europas tredje största nation och en ny stormakt i Nordeuropa. Och Gustav Adolf som för de protestantiska arméerna till segrar över kejsaren och katolikerna blir en ny maktfaktor i europeisk politik. Och det här är segrar som för mycket rikt krigsbyte till Sverige och skapar bland annat slott som det här Skokloster utanför Stockholm. Krigarkungen Gustav Adolf var alltså en mäktig och märklig man. Han är för övrigt den enda svenska monarken som geniförklarats av militärhistoriker i utlandet. Det kan inte ha varit lätt att växa upp i skuggan av honom. Och han hade bara ett enda barn inom äktenskapet som överlevde barndomen. Det var Kristina Augusta. Hon som blev drottning Kristina. Och i sin tur blev Sveriges mest omskrivna och skandalomshusade regent. Genom att hon i unga år frivilligt lämnade tronen, reste utomlands, blev katolik och slog sig ner i Rom hos fienden, hos dem som hennes far hade stupat för att bekämpa. Det var en lika stor sensation på den tiden som om Saddam Husseins dotter idag blev judinna och kom till Tel Aviv ridande på en åsna. Hur var det möjligt? Kristinas födsel blev som hela hennes liv mycket dramatiskt. Tidens spåmän hade sett tecken, onda tecken, omen i skyn som tydde på att det skulle hända hemska saker. Kungen, som då var 32 år, råkade vara i Stockholm och han väntade spänt på tronarvingen på sin son. Barnet föddes den 8 december 1626 på Stockholms slott, det gamla slottet, Tre Kronor. Och stockholmarna, som inte var fler än 10 000 på den här tiden, lyssnade och väntade på den kungliga saluten. Och jubel bröt ut när de kom fram till att det var prinssalut. Och under någon timme var det total förvirring på slottet. Den här förvirringen ansågs bero på att barnet som föddes var alldeles svartludet, det hade segerluva och mycket hög röst. Men när barnmorskorna kom underfund med att pojken var en flicka så var det ingen som vågade gå till kungen och berätta det, så kungens syster fick göra det. Och drottningen, den tyska prinsessa Maria Eleonora, hon blev fullständigt hysterisk när hon fick veta sanningen. Och kom att resten av sitt liv ha ett mycket hatfyllt och komplicerad relation till sin dotter. Kungen accepterade henne. Han lär ha sagt att hon blir nog ett präktigt fruntimmer, men hon har lurat oss alla. Så han gav ord om att hon skulle få en pojkes uppfostran. Hon blev arvfurste därför redan vid födseln och hon var alltså född att vara regent. Då Kristina var 3 år gammal åkte kungen iväg igen till nya krig ute i Europa och han skulle aldrig återkomma. Men Kristina, hon avgudade sin far. Och vi har ett ganska rörande brev bevarat från den tiden, skrivet från en 5-årig dotter till, som sitter och längtar i Sverige, till fadern borta i Europa. Och det här 350 år gamla brevet från Lillan är skrivet på tyska, för tyska var föräldrarnas hemspråk. Och det låter så här i översättning. Nådigaste och käraste fader. Ja, man skrev så på den tiden. Eftersom jag nu inte har lyckan att få vara hos er kungliga majestät, sänder jag er kungliga majestät ödmjukast mitt porträtt. Jag ber er majestät att därvid tänka på mig och snart komma tillbaka till mig. Och i mellantiden skicka mig någonting vackert. Jag ska lära mig att alltid vara from och flitigt bedja. Gud vare lovad är jag frisk. Gud giv oss alltid goda underrättelser om ers majestät. Honom befaller jag alltid ers majestät och förblir ers kungliga majestäts lydiga dotter, Kristina. Och som vi vet så kom det inte alltid bara goda underrättelser från slagfälten. En bit in i december 1632 kom det med ordinarie posten till Stockholm nyheter om att kungen hade stupat den 6 november 1632, en månad tidigare. Det tog en månad för nyheten att nå Stockholm. Några dagar senare fyllde Kristina 6 år och blev alltså vid 6 års ålder regent och drottning över stormakten Sverige. Det här är 2 år senare. Det här är Kristina, tror man, 8 år gammal. Hon har själv sagt om den här tiden, långt efteråt, sa hon, att jag var nog så barnslig då att jag varken förstod min lycka eller olycka. Men hon var mycket nöjd när hon såg alla som låg för hennes fötter och ville kyssa hennes hand. Men det skulle inte bli lätt för den lilla. För hennes mamma, drottningen Maria Eleonora, hon åkte nu ner till Tyskland genast för att hämta sin makes kista. Och hon blev alldeles ifrån sig av sorg. Det berättas att hon reste med kistan och skulle ha den hos sig i sitt rum varje dag. Hon skulle öppna locket och kyssa liket. Hon kom upp till Stockholm och hade med sig kistan inne i sovrummet i Stockholms slott också. Man var inte van i Sverige att se så starka känslor visas på det sättet. Så att det har använts mycket av hennes politiska fiender efteråt. Hon letade ut hjärtat till exempel och la in det i ett litet skrin och skruva fast det i väggen. Det var mycket ovanligt i Sverige, men i Europa gjorde man så ibland med hjärtat till den man älskade som hade avlidit. Men så småningom lyckades i alla fall regeringen få ut kistan och man lyckades få medel till en begravning. Det var 1 år, 8 månader efter slaget vid Lützen kunde man begrava Gustav II Adolf. Och nu drog sig drottningen tillbaka helt och hållet till sina rum. Hon lät drapera väggar och fönster med svarta skynken. Och där inne satt hon och grät. Och dag och natt ville hon att dottern Kristina skulle vara hos henne. Dottern var ju då den levande länken mellan henne och den avlidne mannen. Och dottern Kristina, hon satt ju där och visste och kom ihåg mycket väl hur illa mamman tyckte om henne. Vad mamman hade talat illa om henne när hon var liten och kallade henne ful och okvinnlig. Och hur modern hade skrattat när hon hade ramlat i golvet som liten och blev invalidiserad för resten av livet. Kristina berättade att det enda möjligheten för henne att komma ut ur detta gråtfyllda, svarta, mörka rum, det var om hon skulle ha lektioner. Och därför älskade hon sina privatlektioner. Men hur som helst, hon var väldigt studiebegåvad. Och hon fick tidigt lära sig allt vad man visste om dåtida världen. Hon fick lära sig språk. Hon lärde sig snabbt. Före 12 års ålder kunde hon konversera på grekiska, latin, tyska och franska. Och sen lärde hon sig nederländska, italienska och spanska också. Hon undervisades i geografi naturligtvis, historia, matematik, filosofi och religion. Det var 6 timmar varje förmiddag och på eftermiddagarna var det läxläsning och språkövningar. Och eftersom kungen Gustav II Adolf hade bestämt att hon skulle ha en prins uppfostran så fick hon på lördagarna lära sig jaga, rida, fäkta och skjuta. Och hela tiden, varje dag, i synnerhet under måltider, åtföljdes hon av hovdamer som skulle berätta hur hon skulle uppföra sig som blivande regent och framförallt hur hon inte skulle uppföra sig. Men vid den här tiden var det väldigt ovanligt att någon kvinna, överhuvudtaget en flicka, fick någon som helst teoretisk utbildning. Hon behövde väldigt lite sömn. Det berättas att hon klarade sig på 3 timmars nattsömn när hon var större. Så hon var alltid aktiv, hon var vaken, mottaglig. Och den tidens mest kände politiker och man Axel Oxenstierna. Han var mycket imponerad av den här utbildningen och uppfostran och lär ha sagt en gång att flickan är ju inte alls någon kvinnsperson. Hon har ju mycket gott förstånd. Så han undervisade henne i politik och det tyckte hon väldigt mycket om. När hon var bara 10 år gammal så skildes hon för alltid från sin mamma, drottningen Maria Eleonora, som hade blivit allt mer hysterisk, som man sa. Men hon drevs till det av Axel Oxenstierna och sina politiska fiender. Så hon mer eller mindre flydde från Sverige. Kristina, hon sökte naturligtvis en fadersgestalt. Och det fick hon den första i sin lärare som heter Johannes Mattie och bodde här i Strängnäs. Han var en mycket ovanlig präst för sin tid. Han var lärdare än de flesta och framförallt var han mycket oortodox. Han var inte så dogmatisk som de kanske borde vara på den tiden. Och det här kom att få mycket stor betydelse för Kristinas intellektuella utveckling. Och hon visar sin tacksamhet mot honom också genom att senare när hon får ta emot det stora krigsbytet från 30-åriga kriget så låter hon sin lärare få en femtedel av alla de böckerna, mer än 5000 böcker. De stod varandra mycket nära alltså. Så nära att han var den enda person som hon ville kalla pappa. Men hur var det med hennes utveckling för övrigt? Hur såg hon ut? Hon var inte särskilt vacker. Hon var kort och satt. Hon haltade lite när hon gick därför att sen den här olyckan i barndomen så var ena axeln högre än den andra. Hon hade dålig syn. Hon var mycket närsynt. Fast ögonen var stora och klara och beskrivs som strålande. Hon var slarvig med kletsen, sa man. Hon gick alltid i herrskor. Men det berodde på att hon var inte alls intresserad av kläder. Hon klädde på sig hastigt på 15 minuter när det kunde ta 2-3 timmar för hovets damer att klä på sig. Och trots att hon bara använde källvatten och aldrig parfymer eller sådant så hade hon en väldigt vacker hy, sägs det. Rösten var mycket djup. Redan vid 14 års ålder behandlades hon som hon var en mogen regent. Man frågade henne om råd, fast hon då bara var 14 år. Hon var alltså en brådmogen 14-åring. Men hennes känsloliv var starkt eftersatt. När hon var riktigt liten så stod hon sin kusin Carl Gustav av Pfalz mycket nära. Och när hon var 11 år så ansåg hon sig till och med förlovad med honom, kan man se i brev. Men de här känslorna avtog ganska snabbt. Vi vet att hon kände ett slags förakt för sitt eget kön. Och att hon gjorde det kan ha många förklaringar. Det mest seriösa av alla Kristina-forskarna, Sven Stolpe, har lagt fram teorin att drottning Kristina var vad som på läkarvetenskapligt språk heter kvinnlig pseudohemafrodit. En sån person föds med livmoder, men samtidigt med kraftigt utvecklad klitoris som en penis. Och det skulle förklara det uppståndelse och kaos som var på Stockholms slott de första timmarna efter att Kristina föddes. Man trodde det var en pojke. Och enligt läkarvetenskapen idag så utvecklas en sån person sen så att det här manliga organet går tillbaka. Personen växer upp som en kvinna fast med lite anlag till skäggväst och mycket djup röst och med små eller inga bröst. Med tiden, det vet vi också, fick drottning Kristina stigande fysisk avsky för män. Ändå tvingades hon umgås bara med män. Därför att män var ju de enda som på hennes tid som hon kunde prata med och som visste och kunde någonting. Kvinnor skulle på den tiden vara fjollor och några andra kvinnliga förebilder hade hon inte. Men trots att hon då på det här sättet förnekade sitt eget kön och föraktade till och med sitt eget kön, så vet vi genom papper i arkiven att hon samtidigt påmindes mycket plågsamt om sitt kön varje månad. Hon hade väldigt svåra menssmärtor. Hon ville tävla med männen på alla plan. Men det fanns ett område där hon absolut inte tävlade med männen. Och det var den sysselsättning som var kanske den vanligaste ända upp i hovet på den tiden. Nämligen våldsamma fyllekalas. Drottning Kristina hatade sprit nämligen. Och det gjorde hon därför att hon redan som riktigt liten tvingades dricka öl och vin till maten. Man hade inga andra måltidsdrycker. Och det var drottningen själv som tvingade sin flicka att dricka sprit. Och det här slutade en seg maktkamp mellan drottning och prinsessa som Kristina vann. Och när hon nu själv kunde bestämma vad hon skulle dricka så drack hon aldrig alkohol mera. Och man tror att en av anledningarna till att hon tyckte så illa om nordiska och svenska män var det våldsamma drickandet uppe i Norden. De svenska männen luktade alltid sprit nämligen. Och i synnerhet hennes förra ungdomsförälskelse Karl X Gustav som ju med tiden blev tämligen fet av sin enorma ölkonsumtion. Då Kristina var 18 år kunde hon bestiga Sveriges tron. Och för själva kröningen lät hennes gunstling, åtminstone gunstlingföretag, Magnus Gabriel de la Gardie, tillverka den här silvertronen i Augsburg i Tyskland. Och så skänkte han den till hovet. Den används fortfarande vid mycket högtidliga tillfällen på Stockholms slott. Den brukar stå i rikssalen, fast just nu står den i en annan sal. Hon som var född till tronen, hon lät sig krönas med den fasta övertygelsen som både hon och hennes undersåtar och alla hade på den tiden, att en regent hade sin makt av Gud och var bara ansvarig inför Gud. Själva kröningen skulle jag ha varit med om. Det var den största fest som någonsin ordnats i Sverige. Det var en 3-4 veckor lång kavalkad av balletter, operor, fester, maskerader. Det var, man hade djurhetsningar till exempel. Då vilda djurhetsare som slogs med varandra. Man hade turnéspel. Det sköts mer än 1800 salutskott från mer än 40 örlogsfartyg som låg ute på Stockholms ström. Och det var fyrverkerier nästan varje dag, vilket var mycket ovanligt på den tiden. Och på många ställen i stan hade man rest äroportar för drottning Kristina. Och Stockholms invånare fick vara med också. Nere på Stortorget serverades det helstekta oxar som var fyllda med kalkon, gäss och höns, och vin sprutade ur vinfontäner. Och man hade sådana vinfontäner också på slottet och på de spanska, franska och portugisiska ambassaderna. Och det berättas att en fest slutade 7-8 på morgonen för att nästa skulle kunna börja på eftermiddagen. Hovlivet kostade enormt. Mot slutet av drottning Kristinas regeringstid så slukade nästan 12% av statens hela budget. Det var ju dyrt. Och det är klart att festerna kostade mycket. Men Kristina själv var inte så intresserad av mat och dryck. Hon var närmast asket på det området. Hon var egentligen bara intresserad av kulturen. Och den fick kosta mer och mer. För hon ville nämligen skapa en svensk kultur. Hon ansåg inte att det fanns någon sån nämligen. I alla fall ingenting som man kunde jämföra internationellt. Och ingenting som var så stort och strålande och lysande som Sverige hade blivit, ansåg. Vi måste komma ihåg att på den här tiden var det fortfarande så som Gustav Vasa hade bestämt, att man inte fick ha någonting med den katolska världen och kulturen att göra. Det var dödsstraff. Hennes egen far, Gustav II Adolf, hade låtit tortera och avrätta kryptokatolika. Då gjorde Kristina istället så att hon kallade upp till Sverige sin tid Europas förnämsta vetenskapsmän, filosofer, konstnärer och musiker. Det mest kända de var nog fransmannen Cartesius, Descartes. Cartesius kallas han i Sverige. Han var en mycket känd filosof och de brevväxlade först länge. Så övertalade hon honom att komma upp till Stockholm. Och han kom mitt i vintern. Och det blev en enorm kulturschock för den stackars fransmannen. Han hade aldrig varit med om någonting sånt. Så han skrev brev hem att här är så kallt att hjärnorna stelnar och fryser på människorna precis som vattnet. Och vad som kanske gjorde chocken ännu värre var det att Kristina själv, hon kallade in honom till slottet för att prata om filosofi med 5 på morgnarna. Så han blev sjuk och avled hastigt. Men innan han dog så hann han i alla fall skriva texter till lite operor och balletter och till en ny svensk akademi som hon ville grunda enligt franskt mönster. Hon samlade på konst och böcker. Synnerhet på böcker och manuskript. Hon köpte en del av böckerna, men en del, och väldigt mycket, fick hon uppsänt till sig från krigarna i 30-åriga kriget. Svenska armén plundrade ju biblioteken. Och det kom upp lådvis. Alla de här med vita ryggar är gamla böcker från 30-åriga kriget. Det största av de här samlingarna, det var ändå när svenska armén erövrade halva Prag. Den rika halvan av Prag. Och de skickade upp en otrolig samling, mer än 700 stora målningar av kända mästare som Rafael och Bosch och andra. Det var hundratals antika skulpturer, det var hundratals miniatyrer, guld och elfenben. Det var mer än 30 000 medaljer från kejserliga myntsamlingen. Och det var tusentals böcker och manuskript. Och bland de manuskripten finns den här silverbibeln som finns i Uppsala universitet och som är fullständigt unikt därför att det är goternas mer än 1500 år gamla bibel som visar hur goterna skrev. Men de här böckerna kommer att få ett enorm betydelse för Sverige. För den dåtida Sverige och i synnerhet för drottningen personligen. För de var ju förbjudna i Sverige på den tiden. Ingen hade läst dem eller ens sett de här böckerna förut. Och hon kallade upp då utländska experter som ska hjälpa till med katalogiseringen. Och hon läste böckerna. Och här kan man citera Sven Stolpe som sa att det är farligt att stjäla böcker. Folk kan få idéer och börja läsa dem. Och hon fick idéer, drottning Kristina, av de här böckerna. Men fick hon den idén att varför ska hon stanna här i detta halvbarbariska land som hon tyckte det var. Då hon kunde åka direkt till Europa, till länderna där man skrev och skapade och tänkte allt detta vackra och fina. Vid den här tiden var hon 19 år och hon var ogift. Och det var ett stort bekymmer för många. för riksrådet, för allmänheten och för de andra makterna. För oberoende vem hon gifte sig med så kunde det ju ändra hela Europas karta. Och riksrådet och allmänheten, de ville ha en tronarvinge. Drottning Kristina var ju den sista Vasaättlingen på Sveriges tron. Hur skulle det bli? Men som vi redan vet så var hon vid den här tiden fysiskt äcklad av män. Hon kände sig mer och mer pressad av den här frågan. Och till slut kände hon sig tvungen att tala ut inför riksrådet. Och då höll hon ett litet anförande där hon sa bland annat så här. Jag säger det uttryckligen. Det är mig omöjligt att gifta mig. Således är mig denna sak beskaffad. Orsakerna härtill förtigar jag. Men mitt sinne är därtill intet. Och jag har väl bedit flitigt Gud därom att jag måtte få det sinnet. Men jag har väl aldrig kunnat få. Hon vägrade att gifta sig helt enkelt. Men istället ordnade hon så att hennes kusin, Carl Gustav av Pfalz, fick bli tronföljare. Han var i alla fall släkt med vasarna på modersidan. Och därmed hade hon garanterat tronföljden. Nu kom det att fler lärda upp till Stockholm. Och det kom diplomater. För första gången grundades stora, fasta utländska ambassader här i Stockholm. Franska, spanska, portugisiska. Och hon umgicks mycket med de här ambassadörerna. I synnerhet den fransmannen och med spanjoren. Han hette Antonio Pimentel de Prado. Spanien var ju vid den här tiden Europas absolut viktigaste stormakt med sina enorma besittningar över hela dåtida världen. Spanjoren fick många bevis på sin vänskap med drottningen. Bland annat grundades Amaranterorden till hans ära. Men det viktigaste just nu det var det att på de här ambassaderna fanns det ambassadpredikanter. Det var de enda tillåtna katolska prästerna i landet. Och Kristina umgicks med dem och pratade mycket med dem. Och de märkte mycket tidigt att hon var inte alls ointresserad av katolicismen. Och de underrättade Rom och Rom skickade upp jesuiter förklädda som sonderade terrängen. Saken var nämligen att lutherdomen vid den här tiden, i synnerhet den svenska lutherdomen, den stod för mycket tråkig, trångbröstad, smal kristendom. Medan katolicismen, kunde Kristina konstatera det böcker hon köpte och hade fått in, katolicismen, den stod för tolerans, högt i taket, intellektuell skärpa. Och hon läste att allt som var stort och högt och vackert, det kom från katoliker i katolska länder. Och i jämförelse med det var ju Sverige rena barbarstaten, kunde hon själv konstatera. Kristina hade 4 svåra, stora personliga problem. Hon hade frågan om kampen med sitt eget kön. Vem var hon egentligen? För frågan om skulle hon gifta sig eller leva i celibat? Hur gick det då med tronföljden? Det var frågan om skulle hon fortsätta regera Sverige? Eller skulle hon välja, som hon tyckte, friheten ute i Europa? Och det var hennes dragning till katolicismen. Den här religionen som för henne var en automatisk inträdesbiljett till det spännande Europa, till konstens och kulturens Europa. Så långt man kunde komma, tyckte hon, från det sneva, trånga och halvbildade Sverige. Det var de här 4 problemen tillsammans som till slut drev fram hennes beslut att bli katolik och resa bort. Men hon förberedde sig under många år. Hon hade hemliga kontakter med katoliker som kom upp till Sverige utklädda till köpmän och lärare. För vi måste komma ihåg att det var dödsstraff att bli katolik i Sverige på den här tiden. Det var livsfarligt att överhuvudtaget ha med katoliker att göra. Och de praktiska arrangemangen, kontakterna med statschefer och sånt utomlands, det fick hon hjälp med av Spaniens ambassadör som hon stod mycket nära i Stockholm. Och han förberedde påven. Så påven var informerad i mycket god tid. Han visste vad som komma skulle. Hennes beslut att avstå från makten och riket ansåg hon själv vara beviset på den största, högsta dygden. Man talar så på den tiden. Det var en verklig hjältebragd, ansåg hon. Hon förstod ju att hon kunde inte vara kvar här som katolik i Sverige, som var protestantismens bålverk. Och hon var ju dotter till krigarkungen som hade stupat mot katolikerna. Men hon försökte vara kvar. Hon hade bett påven om tillstånd att få vara katolik i hemlighet och styra Sverige i alla fall. Men det gick inte påven med. Så hon var tvungen att ta sitt ansvar och ta steget fullt ut. Och hon gjorde det. Men hon gjorde det i etapper. Först avgå. Det gjorde hon här i rikssalen i Uppsala slott. Det var den 6 juni 1654 och hon var då bara 27 år gammal. I motiveringen till riksrådet så talade hon mycket och varmt om sin stora kärlek till konsten och litteraturen och vetenskaperna och att det var därför hon skulle lämna Sverige. Hon sa också redan nu att den verkliga orsaken med tiden skulle bli känd. Men alltså inte ett ord om katolik ännu. De flesta trodde att hon skulle avgå av hälsoskäl. Själva tronavsägelsen gick till ungefär som kröningen fast baklänges. Hon kom in här i salen i full mundering med alla regalierna, kronan, manteln, spiran, riksäpplet hade hon med sig. Och hon tog av sig allting själv. Det var mycket rörande scen och flesta grät här. Och en av hennes fars gamla medarbetare, Per Brahe, bevittnade här. Och han skrev efteråt så här. Hennes majestät stod och talte så vackert och fritt. Stundom satt gråten något i halsen. Hon bevekade många ärlig man och kvinna till tårar. Och de beklagade att hon både sin ett och sitt regemente slöt för en gud det gjort. Stod så skön som en ängel, skrev han. Men det var ingen fattig flykting som gav sig iväg. Här i Kalmar väntade inte mindre än 12 fartyg lastade med hennes bagage. Och det var också silver och guld kistorna full kan man säga. För ombord hade man över 70 av oljemålningarna från krigsbytet i Prag. Och hela den kejserliga myntsamlingen dessutom. Och man hade ovärdeliga gobelänger, väggbonade från Vasatiden. Och boklådor. Man hade boklådor med en 2000 handskrifter. Och mellan 5 och 6 000 unika böcker. Bland dem till exempel Silverbibeln. Fast den har vi ju senare köpt tillbaka till Sverige, som vi vet. En del av allt det här hade drottningen låtit köpa ute i Europa när hon var drottning. Men mycket var krigsbyte, sånt som svenska arméerna hade tagit med sig från 30-åriga kriget. Drottningen behövde ju pengar också, kontanter. Så det bestämdes att hon nu för all framtid skulle få styra över och hålla inkomsterna av Norrköpings stad, av Öland med Borgholm, Gotland med Visby. Och dessutom fick hon gods och förläningar från de svenska besittningarna i Tyskland. Och det skulle betyda att hon var garanterad en årsinkomst av minst 200 000 daler silvermynt. Och det motsvarade vad 2000 svenska arbetare tjänade på den tiden på ett år. Men drottningen som hade väntat så länge på sin frihet, hon hade ingen tid att tåla mot med långsamma fartyg. Så hon kastade sig upp på sin häst och hon red i sporsträck söderut med några få upppassare. Och på den tiden låg gränsen mellan Sverige och Danmark i Skåne. Och i trakten av Bålsta, heter det, kastade hon upp hatten av glädje. Hon hurrade och klippte av sig håret. Och sen red hon söderut, utklädd till man. Och hon kallade sig Greve Dona Junior. Hon red på 6 dagar till Hamburg och dök snart upp i Antwerpen. Det var då en viktig stad i spanska Nederländerna. Och där kan man säga att där började hennes seger och jubeltåg genom hela Europa. För visserligen hade hon avgått som Sveriges drottning. Men hon togs emot som hon var stormakten Sveriges furstinna överallt. Och hennes intåg här i Bryssel var ett av de mest praktfulla. Den sista delen kom hon ombord på ett vackert dekorerat fartyg som drogs av vita hästar upp för kanalen. Hon möttes av fackeltåg och jubelparader. Och redan dagen efter sin ankomst övergick hon till katolicismen. Det gjorde hon på julaftonen dessutom, 1654, i det här ärkehertigens slottskapell. Och närvarande var väldigt få personer, var bara ärkehertigen, den spanska överbefälhavaren, Spaniens ambassadör i Stockholm, Antonio Pimentel de Prado, som nu hade blivit ambassadör hos drottning Kristina, placerad i utlandet. Hon var visserligen drottning utan land, men hon var född drottning. Och det var som drottning hon höll hov här i hertigen av Egmonts palats. Här bodde hon i många månader och det var inte lätt att ta sig in här minsann. För här följdes ett mycket, mycket strikt hovprotokoll. Hon utnämnde en spanjor till chef för protokollet. En annan spanjor tog hand om hennes ekonomi, om det praktiska, om hennes politiska problem. För Bryssel låg ju då i spanska Nederländerna. Spanien var Europas mäktigaste land och det var under spansk beskydd hon hade kommit hit ut i Europa. Eftersom hon inte hade något land att styra längre så var ju det enda som skilde henne från resten av världen så att säga var det att hon var född drottning och förde hovprotokoll. Och därmed var hon kvar på kunglig nivå.
Och därför så fördes det ibland veckolånga debatter mellan olika ambassadörer om vem ska få sitta på stol med karmstöd, vem ska sitta på en länsstol utan karmstöd och vem får ha mössan på när drottningen var närvarande. Det var mycket allvarliga frågor man tvistade om. Och sen, när hon hade avsvurit sig sin protestantiska tro, då på juldagen fyrade de av ett enormt fyrverkeri här som syntes över hela Bryssel. Men det var inte många som fick veta varför de firade fyrverkeriet. Det var nämligen så att hon var fortfarande katolik i hemlighet. Och att det var en hemlighet var mycket viktigt. För det var nämligen så att det pågick just nu en riksdag i Sverige. Och om riksdagsmännen hade fått veta att drottning Kristina inte bara hade övergett sitt land utan dessutom sin religion och blivit katolik, fiendens religion, ja, för att inte säga djävulens religion, då hade riksdagsmännen helt säkert dragit in alla hennes slott och förleningar och alla inkomster hon hade i Sverige. Därför gjorde hon så att hon stannade här ett tag och försökte lösa in sina förleningar. Hon ville lösa in godsen och egendomarna i kontanter. Och det tog lite tid, drog ut på tiden, så att först i slutet på 1655 var hon klar med det här ekonomiska, eller nästan klar, hon blev aldrig riktigt klar, nästan klar. Och då var hon klar i alla fall att åka vidare. Hon skulle åka dit hon hade längtat hela tiden, nämligen till Rom. Och nu när hon åkte iväg var det inte någon maskerad äventyrska med några få upppassare. Nu åkte hon iväg som en regerande furstinna. Hon hade med sig 255 adelsmän i sin uppvaktning, av vilka två var kvinnor. Och de färdades på 247 hästar, har någon räknat ut. Och den som eskorterade henne ut ur stan var ingen mindre än ärkehertigen själv med två hederskompanier. Och officiell katolik, det blev hon strax. Tog några veckor på vägen och i slottskyrkan i Innsbruck i november så stod hon på knä framme vid altaret och med hög och som många sa mansröst läste hon sin katolska trosbekännelse. Och närvarande där då var många furstar och prinsar från alla Europas katolska länder. Och sen fortsatte segertåget över Alperna ner hit mot Rom, där påven Alexander den VII väntade mycket otåligt. För det här var ju katolikernas största triumf på mycket, mycket länge. Här kom ju nu drottning Kristina av Sverige, dotter till protestanternas största krigarkung Gustav II Adolf. Och hon kom som katolik för att bosätta sig i Rom bland katolikerna. Nu kom denna segrarinna för att bosätta sig här i Rom. Och hennes officiella intåg, det var här genom Porta del Popolo, dagen före julaftonen 1655. Hon kom ridande på en hög vit häst, hon hade seldon av purpur och guld, berättas det. Och påven hade bestämt att den här dagen skulle vara allmän festdag. De hade smyckat porten på ett alldeles speciellt sätt. Man ser fortfarande påvens familjevapen där uppe och en tavla på vilken det står på latin lyckönskningar till det ståtliga intåget i Rom. Och påven hade bestämt att alla husen här skulle vara smyckade, alla var lediga. Hela Rom mötte drottning Kristina. Det ekade av trumvirvlar på torgen, det var hornstötar, trumpetstötar i gränderna och marken skalva av kanonsaluter. Och här var ett hav av dignitärer, höga kardinaler, dignitärer i granna kläder som mötte henne och sen gled alla väg rakt upp mot Sankt Peterskyrkan. Basilikan hade smyckats med guldtrådsinvävda bildtapeter. Hon fördes upp till Sixtinska kapellet där hon äntligen fick hälsa på påven Alexander den VII. Och enligt protokollet så kysste hon honom på foten. Två dagar senare konfirmerades Kristina enligt den katolska läran och döptes och tog sig namnet Kristina Maria Alexandra. Maria var påvens förslag och det lämnade Kristina ganska snart. Alexandra var hennes egen idé. Och det var dels för att hylla påven, dels för att Alexander den Store var hennes stora hjälte ur historien. Och nu, de närmaste dagarna, fick hon bo som påvens gäst i det innersta Vatikanen, här i huset som hette Vindarnas hus. Det heter så därför väggarna målades redan på 1580-talet med motiv ur Bibeln som skildrar bland annat hur Jesus stillar stormen och Petrus skeppsbrott vid Malta. Och då upptäckte man för några år sedan att på den väggen som skiljer nordanvinden så hade det stått målat allting ont kommer från Norden.
Och det var ju lite illa mot Kristina när hon skulle bo här. Så de hade snabbt målat över det. Och det upptäckte man för några år sedan när de restaurerade det här väggarna. Och då tog de fram det igen. Här bodde alltså Kristina. Det var mycket unikt. Ingen kvinna hade tidigare fått bo som gäst inne i så innersta hos påven. Hon fick äta. Hon åt vid påvens sida varje dag. Det var också mycket ovanligt. Visserligen satt hon lägre, men hon åt vid påvens sida. Ganska snart fick hon sin första egna bostad i Rom. Det blev Palazzo Farnese, som redan då, ända fram till idag, med korta avbrott, var ett bostad för Frankrikes ambassadör i Rom. Men Kristina fick flytta in i första våningen. Hela den här fasaden är ritad av det stora geniet Michelangelo. Och palatset var redan då ett av Roms finaste palats. Nu blev det så att av Sveriges två kvinnor som i Sveriges historia är mest kända i utlandet, och överhuvudtaget kända i utlandet, drottning Kristina och den heliga Birgitta, bägge två hamnade i varsitt hus vid samma torg i Rom. För här ligger heliga Birgittas kloster och kyrka. Fast heliga Birgitta var förstås ett par hundra år före Kristina här. Men det här palatset Farnese, det blev nästan från första dagen ett av kulturens och de politiska intrigernas centrum i Rom. Och allt detta styrdes av henne själv. Denna Kristina som nu var en fullständigt fri, 29 år gammal eller ung kvinna. Hon var drottning över ingenting annat än sig själv egentligen. Men hon hade ett eget stort hov och hon hyllades av hela den katolska världen. Och nu bodde hon här, i den kulturens och konstens huvudstad hon helst ville leva i. Undra på att hon njöt. Och med en enorm aptit kastade hon sig in nu i detta nya liv. Hon lärde sig på väldigt kort tid allting om Vatikanens och Europas politiska intriger. Hon deltog i dem med liv och lust. Fast ibland kanske det blev lite mycket liv och lust. Som i den här kanonkulan till exempel, i fontänen. Den lät hon själv skjuta med en kanon från ett fort på andra sidan stan. Rakt in i husväggen här i Villa Medici, som idag är Franska institutets konstmuseum. Hon skulle nämligen väcka husets herre, de skulle ut på jakt tillsammans. Och Medici lät ta ner kulan och montera in den i den här fontänen. Påven, han insåg mycket snart att drottning Kristina inte alls var den fromma, stilla katolik som ryktet hade spritt ut. Hon syntes sällan i kyrkorna, hon deltog knappast i det religiösa livet. Däremot var hon väldigt aktiv politiskt och kulturellt. Och hon bröt mot alla de regler som fanns för hur en from, ung, ogift katolsk kvinna skulle vara klädd och uppföra sig. För hon var ju fortfarande både ung och ogift. Men hon var ju också fortfarande född drottning i stormakten Sverige och uppfostrad till att vara härskarinna. Någon vanlig kvinna hade hon ju aldrig velat vara. Och reglerna för hur man uppför sig, de hade hon ju skrivit själv. Påven delegerade nu en nära medarbetare till att ständigt vara närvarande vid drottning Kristinas sida och hjälpa henne. Det blev den unge och briljante kardinalen Azzolino som vi kommer att höra mycket om i framtiden. Azzolino, han kom från de här praktfulla korridorerna i det inre av Vatikanen, från maktens korridorer. Det här är förresten det så kallade kartgalleriet i Vatikanen. Och det var väldigt viktigt att drottning Kristina nu hade de här kontakterna med makten. Därför att nu började problemen komma för henne. Hon hade ju kommit hit till Rom med hjälp av och stöd av spanske kungen. Hon hade med spanjorer anställda i sitt hov. Men nu bytte hon plötsligt sida och gick över till fransmännen. Och det finns en väldigt spännande anledning till det. Hon trodde nämligen att hon hade goda chanser att bli drottning igen på riktigt. Nämligen drottning av kungariket Neapel. På den här kartan här i galleriet kan man se Neapel där uppe. Kungariket täckte en stor del av hela södra Italien. Och den här kartan ser lite konstigt ut, från gjord 1581. Den är nämligen målad som södra Italien sett från taket på Vatikanen, och då blev det fel perspektiv. Men kungariket Neapel var en spansk koloni. Och nu hade drottning Kristina kontakter med upproriska adelsmän i Neapel. Hon hade flera anställda i sitt eget hov. Hon hade tagit de första försiktiga sonderingarna med fransmännen. Och de var också beredda att stödja revolten i Neapel. Och anledningen till att hon ville bli drottning igen var helt enkelt ekonomisk. Hon hade inga pengar. Och som drottning av Neapel så skulle hon vara bekymmerlös hela sitt liv. Hon kunde bo kvar i Italien. Hon kunde bo nära Rom där hon ju helst ville vara. Och hon kunde styra ett riktigt land igen på riktigt. Det var i alla fall det hon var född till, att vara drottning.
Vid den här tiden var det kardinal Mazarin som hade den politiska makten i Frankrike. Och han menade att i brist på bättre kandidater var ju drottning Kristina fullt användbar som drottning för Neapel. Hemliga kontakter togs. Kristina blev mer och mer intresserad och till slut så tänkte hon att hon måste resa till Frankrike och prata med Mazarin direkt. Officiellt reste hon som privatperson över transit genom Frankrike på väg norrut för att lösa sina ekonomiska problem. Men redan den första dagen i den första byn så togs hon emot så officiellt det bara gick. Det var festligheter och fyrverkerier varenda dag i varje stad. Och hela resan genom Frankrike var som en stor seger- och jubelparad som kulminerade med intåget i Paris, som inte var mindre pampigt än intåget i självaste Rom. Och avsikten med det här enorma gästfriheten och generositeten var klar. Det var kardinal Mazarin som ville höja drottning Kristinas status i Europas ögon. De skulle visa att hon var en riktig drottning, värdig att vara Neapels drottning. Så när hon kom då till staden Paris, portar den 8 september 1656, så var de smyckade med blommor och girlanger. Hon fick mottaga staden Paris nycklar där, och när hon kom in genom portarna så var hon eskorterad av inte mindre än 15 000 beväpnade män. Och inne i stan kantades gatorna av 200 000 parisare, säger man. Ja, vissa böcker säger till och med 500 000 parisare. Och de reste en enorm baldakin över henne av guld- och silverbrokad prydd med Sveriges vapen. Och hon fick rida in i stan på en vit passgångare, en stor vit passgångare som heter Lalicorne, enhörningen. Festtåget drog genom Paris och kom till Notre Dame-kyrkan. Där hölls det festgudstjänst. Och sen red Kristina vidare genom Paris. Hon kom hit. Ja, det är sant. Hon kom hit till Louvren. Det är klart att pyramiden fanns ju inte då, men Louvren fanns i högsta grad. Det var nämligen kungafamiljens bostad och här fick hon bo. Och här hölls det nu en serie middagar, banketter och festmåltider av alla andra slag. Och nu började också mycket seriösa förhandlingar mellan drottning Kristina och kardinal Mazarin. De här förhandlingarna, de ledde till att ett verkligt formellt kontrakt skrevs. Ett fördrag, riktigt fördrag, som länge var hemligt och totalt okänt. Professor Weibull har i vår tid hittat det här fördraget i franska arkiv. Och där sägs klart och tydligt att drottning Kristina ska leda den militära befrielsen av Neapel från spanjorerna. Och till sin hjälp skulle hon få franska trupper och franska fartyg. Och när befrielsen var gjord så skulle hon bli drottning för hela sitt liv i Neapel. Och därefter skulle Neapel gå och övergå och bli franskt. Otålig som Kristina alltid var så ville hon sätta igång omedelbart. Så hon åkte snabbt ner till Adriatiska havet och satte sig i en liten stad och väntade på att de franska trupperna skulle komma igång. Men hon fick vänta länge. De kom aldrig. Under tiden började de undra ute i Europa, vad gör Kristina där nere i den lilla stan vid Adriatiska havet? Officiellt förklarade hon att det berodde på att hon var där därför att det var pest i Rom. Och det var det faktiskt vid den här tiden. Men efter 7 månaders väntan förstod hon att någonting hade hakat upp sig. Det hade blivit fel i planeringen och att någon måste återvända till Frankrike och ha nya förhandlingar med Mazarin. Och hon åkte tillbaka till Frankrike och när hon närmade sig Paris så förstod hon att det hade blivit något fel. För hon fick inte komma in i Paris. Den kungliga familjen hade rest bort, hette det. Och hon hänvisades att bo här i Fontainebleau. Som visserligen inte var någon liten ynklig jaktstuga precis. Utan var Frankrikes näst finaste slott. Men det låg i alla fall på 2 hela dagsresor utanför Paris, söder om Paris.